Det här är ju ett klipp som har snurrat i ett par veckor nu, ända sedan modeveckan i Paris. Vad är det vi ser?
Vi ser Vogue's för detta chefredaktör Anna Wintour gå med lätt nedsänkt huvud tillsammans med paret Bezos i Paris under couture-veckan.
De här bilderna har ju väckt starka reaktioner och man pratar om att Anna Wintour är en sellout. Och jag har snappat upp att inom teatern så pratar man ju ofta om så kallade Mephisto-berättelser.
Att Faust ingår en pakt med Mephisto, djävulen, där han byter bort sin själ.
Det här kunde du som ett rinnande vatten. Vad får Faust då i sagan?
Ja, men han får en massa kul grejer. Han får pengar, status, romantik, sin ungdom tillbaka, mer energi. Eller som man idag säger inom beauty, longevity.
Kan inte du skriva den romanen, Fausts longevity?
Bestseller.
Men vad tror du då om Faust får allt det här? Vad får Anna Wintour, om det nu är en Mephisto-berättelse, vad får hon av att släppa in paret Bezos i modevärmen?
Ja, men jag tror inte att det här handlar så mycket om vad hon får, utan vad hon är rädd att förlora.
Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samantha Ekman. Du, här är ju ett ytterligare klipp av paret Bezos på modeveckan.
Och den som sticker ut här är ju Lauren Sanchez Bezos, klädd i blodröd dräkt från Schiaparelli.
Det här var ju en väldokumenterad vistelse, deras besök på modeveckan.
Men de här bilderna av den här lättsamma, lyxiga livsstilen då på modeveckan i Paris har ju blivit kontroversiella.
Är det för att hon bär päls i vissa outfits?
Nej, för samtidigt som Lauren och Jeff gjorde stor Fashion Week-premiär ihop då med Anna Wintour här om veckan, så pågick något annat i Washington som liksom gav en annan dimension till deras poserande.
Det har ju skrivits en del om de här händelserna och skribenten Björn af Kleen använde för att beskriva vad som händer och vad Bezos gjort ordet drakonisk.
Blodbad är ett annat ord som används som samma sak. För nyligen gick Washington Post ut med att en tredjedel av personalen skulle sparkas. Däribland 300 journalister på nyhetsredaktionen. Och borta är också bokbevakningen och sportsidorna.
Det här var då ett beslut som Jeff Bezos tog från front row på Dior-visningen, eller?
Nej, men han visste om det när han satt där och smilade upp sig för pressen. Men en liten backstory. När Jeff Bezos köpte Washington Post 2013 så var det många som lyfte fram honom som en räddare i nöden. Här kom en schysst Silicon Valley-kille och lova att den här anrika tidningen, den skulle påbörja en ny golden era.
Trevligt.
Mm. Och Jeff Bezos lovade att han skulle inte lägga sig i någonting redaktionellt. Den oberoende journalistiken skulle blomstra. Democracy dies in darkness är deras slogan som DN då inspirerats till. Sin slogan för en upplyst värld. Men köpet av Washington Post betraktades som ett nästan filantropiskt projekt. Hurra för techpengar, vad bra de kan vara.
Just det.
Men snurra fram klockan till 2026 och det är en helt annan typ av golden era som det pratas om i Washington idag, Trumps.
Jag tänker på de här bilderna som kablades ut ifrån Trumps inauguration. Vilka som var där, det är ju liksom för evigt dokumenterat i historien, de som var allierade så att säga. Och där satt ju Lauren Sanchez och hennes bröst har ju verkligen naglat sig fast i minnet lite extra.
Ja, men det är inte minst hur Mark Zuckerbergs lyssna blick liksom drunknade i hennes djupa urringning. Och att framhäva sin väl tilltagna byst är också något som Lauren Sanchez ofta gör och som bidragit till att hon hånas för dålig smak.
Men apropå dålig smak, hur gick det med Jeff Bezos snack om att inte lägga sig i tidningens olika liksom texter?
Ja, men det gick väl så där, kanske inte just med texterna, men det började med att Jeff Bezos tillsatte en väldigt ifrågasatt brittisk journalist som vd, Jeff Ryan. Men den här vdn funkar inte alls på tidningen. Han körde efter en helt annan moralisk kompass. Och när det sen bestämdes från högsta ort att tidningen inte fick stödja någon av kandidaterna i valet, som många dagstidningar gör i USA, Då förlorade Washington Post 250 000 prenumeranter på ett bräde. Det var mycket pengar down the drain. Och sen, som salt i såren, så började Jeff Bezos ha synpunkter på debattsidan. Den skulle prioritera personal liberties and free markets. Och vad berodde allt det här på då? Jo, Donald Trump. Jeff Bezos ville se om sitt hus på samma sätt som de andra tech-snubbarna som alla var med när Trump svors in som president.
Mm, inte minst Zuckerberg då, som jag fick höra en detaljerad beskrivning av, hans blickar. Men de här nedskärningarna, det som är grejen är varför vi pratar om det, är ju för att de då sker samtidigt som Bezos-paret flexar sina stålar i modebranschen.
The Atlantic har påpekat att bara det här årets ökning av Jeff Bezos förmögenhet skulle räcka till att täcka Washington Posts förluster resten av hans liv, hans barns liv och hans barnbarns liv. Men så tänker inte han. Mycket vill han mer. Så nyligen sparkade han även 16 000 personer från sitt eget företag Amazon. Och allt det här bidrar ju till att Jeff Bezos personliga aktier inte står högt i kurs, och det blir ganska märkligt att han då struttar runt på modevisningar och lyxiga tillställningar.
Ja, för att det här sammanhanget då, modeveckan eller kulturen, liksom fashionvärlden, den har ju på ett sätt stått för någonting som är roligt, frolic, alltså en vibrationshöjare som bara är kul, men plötsligt så blir den där känslan dubbel, för där sitter då en demon bland chiffongen.
Ja, nyheten om de här neddragarna kom som sagt mitt under och kulturveckan i Paris, där Lauren Sanchez dessutom tagit extra sats för att visa upp sig exklusiva kläder, inte så bra optics som man säger. Det uppfattades då som ett let them eat cake moment.
Eller för att dra en annan populär historisk referens eller metafor, att djävulen bär inte längre Prada utan Schiaparelli. Men du, det verkar ju som att ingenting kan stoppa Lauren Sanchez projekt att elevera inom modets innersta kretsar. Vad tror du hennes projekt handlar om egentligen? Omslag på Vogue och nu den här nya stilen i Paris. Vad är hon håller på med?
Ja, hon har ju verkligen bytt stil, även om hon fortfarande har svårt att släppa urringarna. Och det här blir nu lite nördkunskap, men hon håller på att förändra, om man säger, kodspråket kring sin klädstil.
Berätta mer.
Ja, men 2024 var hon inbjuden till Met-galan. Även det väckte viss uppmärksamhet. Och då bar hon en klänning från Oscar de la Renta. Och den hade troligen Anna Wintour varit med om att välja ut.
Och som du har lärt mig tidigare här i podden, så är ju Oscar de la Renta någonting som signalerar klassisk elegans. Ett säkert kort. Typ många first ladies som burit det märket. Det är inte så cutting edge fashion.
Mm, exakt, det är en favorit bland amerikanska överklassdamer. Och det var ett sätt att mildra kritiken över att de var på galan överhuvudtaget. Titta, hon kan klä sig smakfullt när det behövs. Liksom. Men nu har de börjat dyka upp i så kallad archival fashion, det vill säga plagg plockade från modeskapares gamla kollektioner.
Och vad är signalvärdet på det?
Men sånt här är kattmynta för fashion lovers som älskar att leka detektiver och pricka in varifrån och när kläder kommer som kändes så här bär. Och den här typen av kläder bar hon nu i Paris, där han har bland annat på sig en grå dräkt från Dior från 98 med stor fluffig pälskrage till. Hon har också en rödvit rutig dräkt från Versaces kollektion 2004 och då den här röda dräkten från Schiaparelli. Den var ju då från i år. Men det här är en helt annan typ av mode än vad hon brukar bära. För här handlar det om inside-kunskap och det har väckt vissa misstankar.
Ja, och här börjar vi ju glida in på ytterligare en potentiell Mephisto-berättelse. För det ryktas ju om, eller spekuleras i, att Lauren Sanchez umgås med eller till och med är kund till den superberömda kändisstylisten Law Roach. Vi kanske kan väva in honom i det här Mephisto-temat.
So today I'm carrying my custom Birkin. What's special about it is that it has rose gold.
Här sitter då Law Roach. Han gör den här Vogue-grejen att visa vad du har i din väska.
Han sitter i en soffa klädd i kavaj och en t-shirt med tryck. Han är en svart kille. Han har långt, blankt hår. Jättelångt, blankt, svart hår.
Och så har han då bredvid sig den här extra large rosa Birkin-väskan, custom made.
Ja, men Laura Roach är som sagt en känd person i modevärlden, men han beskriver sig själv som en outsider och han kallar sig själv inte för stylist utan för, håll i det, image architect.
Image architect. Bryt gärna ner vad det handlar om.
Ja, men det är bara ett annat och mer pretentiöst ord för stylist skulle jag säga. Men han säger sig inte bara vilja vara någon som plockar ut plagg för kändisar att bära på röda mattan då och då, utan han vill hjälpa till att bygga upp en persona. Han säger sig tänka långsiktigt.
Han är ju idag nästan lika känd som kändisarna som han stylar. Och det som tagit honom till den här absoluta toppen, det är ju att han tidigt började jobba med Zendaya och skapade hela det fenomenet med henne på röda mattan.
Ja, hon var bara 14 år när hon började jobba ihop. Hon behövde då hjälp med att bryta sig loss från rollen som barn Disney-stjärna. Och han var en bekant till hennes pappa som även är hennes manager. Det var så det gick till.
Och för de som inte vet vem Zendaya är, jag tror de flesta som lyssnar på vårt program vet det, men så är hon ju en av vår tids absolut största filmstjärnor.
Men innan hon blev det, när hon träffade Laura Roach, så drev han en vintagebutik och plockade ut de kläder som stod till bus. För det var inga stora modemärken som ville klä en ung Disney-tjej. Och vem var han? Var det många som frågade sig. Men sen dess har det hänt en hel del. Modemärken kastar ju kläder på dem. Hon kan ju onekligen bära upp nästan vad som helst. Men roligast är ju kanske den här robotliknande. Jag vet inte vad man ska kalla det för. Dräkt, pansar. Den som bar på premiären av Dune 2.
Det blev ju viralt. Kan man säga.
Det var en så kallad archival piece. Det var från Mugler från 1995.
Och idag är han ju världens mest berömda stylist, eller förlåt, image architect. Vilka andra klienter har han då på sitt CV?
Kerry Washington, Megan Thee Stallion, men 2017 så fick han ju sin kanske allra mest omskrivna klient, Celine Dion. Och tack vare sin nya då extremt modemedvetna stil så fick Celine Dion inte bara en personlig nytändning. Hon fick också helt andra typer av fans på kuppen.
Just det, den här eran minns man ju. Det var ju verkligen en grej. Det var som att hela den här askunge goda fe-dynamiken verkligen hände på riktigt. Alltså en total transformation som vann publikens hjärtan.
Ja, plötsligt betraktades ju då Celine Dion i ett helt nytt ljus, och de här egenskaperna som förr då ansågs göra henne lite löjlig kanske man kan säga, som att hon spontant kunde börja sjunga och dansa och säga vad som helst i intervjuer. Det här sågs ju nu med betydligt blinare ögon, inte minst i modevärlden. Franska Vogue hyllade snabbt hennes nya modetrovärdighet. Amerikanska Vogue lät filma henne under kulturveckan i Paris i plagg från Dior, Valentino och Chanel på Ritz och kallade hennes kärleksaffär med haute couture magisk.
Och det var då Laura Roach som låg bakom hela den här transformationen. Jag kommer att tänka på det där gamla uttrycket, hellre gråta i ett slott än i en koja. Här skulle man kunna mynta en motsvarighet, hellre göra bort sig i haute couture än i mjukisar. Men folk på internet är ju just nu rasande på Laura Roach. Och det är ju samma ilska som riktas mot honom som riktas mot Anna Wintour, att han är en sellout.
Ja, det är många som anser att han sålt sig till djävulen.
Ja, och då har vi anledning att gå tillbaka till det här klippet från Vogue när han visar upp sin rosa Birkin-väska och vad han har i den. För när han visar upp sin mobiltelefon så säger han så här.
My screensaver is just a M. So this M actually represents 100 million. That is my goal, to have 100 million so that I can really, really, really retire and disappear so that you can never see or hear from me again.
Hans mål är alltså att skaffa sig 100 miljoner dollar. Det förklarar ju saker och ting.
Ja, han förklarar då att han har ett M på sin skärmsläckare som står för 100 miljoner dollar. Det är hans mål i livet. Han vill ha en early retirement. Det måste kännas ganska perfekt att få Lauren Sanchez som kund.
222 miljarder dollar på banken.
Ja, god för. Men rent stylingmässigt, hur har han lyckats?
Ja, men när det gäller både Zendaya och Celine Dion så har ju Laura Roach valt ut kläder som drar blickarna till sig genom att vara just i ögonfallande på olika vis. Jag säger bara robotklänningar. Men i fråga om Laura Sanchez så måste han liksom jobba tvärtom. Han måste tona ner istället för upp. Och jag kan tänka mig att han kastar sig av han i sängen av mardrömmar och bara tvingas jobba efter Coco Chanels mantra elegance is refusal. Bort med det överflödiga, det vulgära, det som är för mycket. Men vad gör man inte för pengar?
Här har vi honom.
Artisten Bad Bunny, veckans mest omtalade man.
Av historiska mått, man nästan säga.
Mm. Ja, för mitt i den här förtätade tiden där paret Bezos i blåsväder för sin let them eat cake moment på veckan i Paris, så kommer då Super Bowl.
Eller Bad Bunny Bowl, som vissa kallar det.
Ja, men det var ju verkligen. Men vi har ju ingen motsvarighet till Super Bowl här i Sverige eller i Europa för den delen. Och inte bara för att det är amerikansk fotboll, utan för att det är en sorts mega mashup av sport och underhållning och kommers. Reklamfilmerna under sändningen är ett event i sig. Och även om man är måttligt intresserad av sport eller amerikansk fotboll, så kollar man ändå och dricker öl och äter chips och mat framför tvn. Det är liksom folkfest.
Man kan ju utan att överdriva säga att det här uppträdandet, alltså det har ju dominerat alla flöden i veckan. Det var så massivt att ingen ens brydde sig om att Kim Kardashian försökte hårdlansera sin nya pojkvän med en sån här stagead kyss på ett sportevent.
Jag hade helt missat det.
Ja, det var många som missade det här för att alla bara brydde sig om Bad Bunny. Du vet, det har ju varit på nivån att folk önskar varandra en glad Bad Bunny-vecka.
Snacka om att stjäla showen med all rätt.
Det är ju inte mer än rätt att du och jag börjar med att syna Bad Bunny i sömmarna, bokstavligen.
Ja, för Bad Bunny har ju inte bara blivit känd för sin musik utan också för sitt modeintresse. Han är ju inte den som har sagt nej till att klä sig i spektakulära kläder under åren.
Som du brukar säga nej till.
Färgsprakande maximalism skulle man kanske kunna beskriva det som. Eller det kanske är till och med en underdrift hur han har klätt sig.
Jag gillar vad jag hör.
Han har ju också gjort låten Jo visto azi, typ jag klär mig så här, där han sjunger: jag klär mig vad jag vill, jag tänker inte ändra mig, om du inte gillar så behöver du inte titta.
Är det den låten som du har dina lurar?
Ja, det är jag och Bad Bunny där. Men han har börjat tona ner stilen och färgerna lite med tiden.
Men här då på Super Bowl så har det ju blivit en stor snackis att han valde att bära Zara, alltså det spanska fast fashion-märket.
Mm. Två looks därifrån och båda krämfärgade.
Och vad vill Bad Bunny kommunicera genom att bära Zara?
Men kanske inte att slå ett slag för fast fashion, men för ett mer tillgängligt mode. Vi har ju pratat om Michelle Obama och hennes val av J. Crew tidigare. Det här att folkifiera sig.
Folkifiera sig? Berätta mer.
Ja, men det är ju en klassiker. Tänk Kate Middleton då, att blanda billigt och dyrt och visa upp det. Det är ett sätt att närma sig folket eller publiken, att man framstår som mer tillgänglig, och också ett fiffigt sätt att visa att man inte betraktar sig som för mer utan är precis som alla andra.
Jag klär mig som er, jag är som er.
Ja.
Typ så. Okej, den här folkifieringen då, Bad Bunnys folkifiering, vad tycker du om den?
Ja, men det är helt on brand som man säger idag då, för det är en stil som ligger helt i linje med hans musik och stolthet över Puerto Rico och över dess kläder. Inget fancy pansy. Tvärtom. På sina spelningar i San Juan förra året så bar han bland annat vita skjortor och byxor som hålls uppe med rep så här knutna i midjan, så kallad Chibaro-style. Och han lyfte även fram Puerto Ricos typiska stråhatt, pava. Han bar även en sån specialgjord pava på Met-galan förra året dessutom. Och både brallorna och hatten är ju sådana som bärs av lantarbetare, folk som slet på sockerrörsfälten, Chibaros. Och sen blir det också en symbol för politiskt motstånd. Men stilen kommer ju med tiden att betraktas som en sorts folkloristisk karikatyr eller utklädnad också, men inte längre. Tack vare Bad Bunny och hans stylister får man förmoda Storm Pablo och Marvin Douglas Linares. Men det är så kul också att de lyfter ju ofta fram små detaljer från Puerto Rico i hans klädstil, har gjort under hela tiden, men nu har de, tror jag, finmejslat fram en lite tydligare
stil.
Eller en lite renare stil kan man säga.
Och är de också kompisar då, den här trion?
De är jättekompisar.
Och är det som krävs för att få till en bra styling?
Jag tror verkligen det. Jag tror
du tror det?
Ja, det tror jag.
Det är därför...
Ja, man känner sig trygg då, att man vet att de...
Vill en väl.
Att, exakt.
Det finns ju konspirationsteorier, by the way, om att Laura Roach klär Lauren Bezos fult med flit. Men då är man inne djupt...
Det tror jag inte på.
Nej, okej. Okej, men tillbaka till spelningen då, eller Bad Bunny. Berätta mer om honom.
Ja, men förra året gjorde Bad Bunny hela 31 konserter i San Juan i Puerto Rico mellan juli och september. Det var mer än 14 000 besökare varje gång och det streamades väl 82 miljarder gånger och sånt. Och det pumpade också in massor av pengar till Puerto Rico, typ 2 miljarder kronor. Och inte minst så såg han till att Puerto Ricaner fick företräde. De fick köpa biljetter först och lite billigare. Så Bad Bunny kort sagt snarare en good bunny.
Mm, good bunny.
Motsatsen till Jeff Bezos, jag vill ha ännu mera pengar.
Just det, just det. Och hela alltså det här Super Bowl-framträdandet har ju blivit som ett kaninhål för folk att dyka ner i med massor med hemliga signaler och referenser att avkoda.
Mm. Taylor Swifts Easter eggs är ju ingenting jämfört med det här. Men alla detaljer i hela showen gick ut på att höja Puerto Rico och dess kultur. Det blev som en liten minihistoria om det här landet som är en del av USA men som blir väldigt styrmodligt behandlat. Och hela showen började till exempel på en sockerrörsodling då.
Han tog det så långt tillbaka i historien.
Om en kort resumé, Spanien, kolonialväldet, de anlade enorma plantager som bemannades av slavar på 1500-talet. Sen satte USA klorna i Puerto Rico och skapade en egen lukrativ sockerkoloni. Där företag då på fastlandet, det stora USA, hovade in enorma vinster och gav väldigt lite tillbaka.
Mm. Vad det kan.
Till Puerto Rico. Ja, men hela, men kontentan är ju hela, att den hela showen var ju som en sorts subtil ändå motståndshandling mot Trump. Han visade Bad Bunny, alltså, eller Good Bunny, att kärlek vinner över hat, att USA är till för alla. Det var ju, måste ju varit en enorm boost för alla latinamerikaner överhuvudtaget som har blivit så jäkla illa behandlade, och inte minst under den senaste tiden i USA. Men här ser vi en musiker också som sitter i den här pava-hatten, den här palmbladshatten med lite spretiga strån som är så typisk för, inte minst på Puerto Rico, och den här arbetarklassstilen.
Hela den här Bad Bunny-showen och glädjespridandet där, som du sa, det blir ju liksom en kontrast till Bezos-parets girighet. Som jag har förstått det så är det ju många som ser Bad Bunny som en slags motpol till det som pågår runt paret Bezos till exempel, rent ideologiskt, att han står fast vid det vardagliga, han hyllar arbetaren, han flashar ingen lyx.
Nej, men han står ju för inkludering, kärlek, stolthet över sin kultur, inget snobberi.
Men är inte han också en symbol för att vissa saker inte kan köpas för pengar? Men han säger nej till att spela på ställen där han inte vill, eller han har en viss integritet.
Och inte bara en viss integritet, han har en jävla integritet ska jag säga. Han vägrar göra intervjuer på engelska till exempel.
Och då har vi då på andra flanken Lauren Sanchez som...
Ska jag sammanfatta Lauren Sanchez, hon står för mina ord?
Ja.
Lauren Sanchez Bezos och paret Bezos, de utstrålar ju en helt annan typ av...
Roffarmentalitet.
Ja, men... De har gjort en poäng av att flasha sin mycket dyra livsstil. De åker på yachts, de skjuter upp sig i rymdraketer, de köper dyrbara kläder, de arrangerar mångmiljonbröllop och så vidare. Så min diagnos är att det är ju tänker på också narcissism.
Mm-hmm. Narcissistiskt beteendemönster.
Ja, det måste jag säga. Och viss självgodhet och en gränslöshet. Och det här kommer vi in på, vulgaritet tycker ju många också.
Ska vi återgå till dem nu i ljuset av Bad Bunny? Kan du liksom beskriva för mig, vad är det de håller på med egentligen?
Ja, men säg det. Men Jeff och Lauren, de jobbar hårt för att bli det mest synliga powerparet i världen, verkar det så.
Och inte iklädda i Zara då?
Men det är ju ingen som vågar säga nej till The Bezos, inte ens modets stora dam, The Ice Queen of Vogue, Condé Nast och The Met Gala, Anna Wintour. Men hon har ju under sina drygt 30 år som chef för Met-galan skapat sig ett rykte om att vara omutlig. Och grundpremissen har varit att man kan inte köpa sig in hur mycket pengar man än viftar med. Men nu har Paradise gjort just det. Och många är därför irriterade. Och inte bara över deras vräkighet och brist på stil. Utan för att de också gullar med Donald Trump. Framförallt Jeff Bezos. Ja, men man säger då att pengar kan inte köpa god smak. Men det här visar att har man tillräckligt mycket pengar så kan man uppenbarligen få modeeliten att rulla ut röda mattan och låtsas som man är en del av den. Ja, jag skulle vilja påstå att Paradise håller på med ett självbedrägeri av enorma mått.
Ja, och som blottläggs ganska så mycket i ljuset av Bad Bunnys enorma popularitet nu, skulle jag säga. Det blir ju än mer polariserat när de här två ideologierna står mot varandra. Och jag ser ju framför mig att det kan bli en stor kraftmätning på Met-galan. För Bad Bunny kommer ju vara där, Lauren Sanchez kommer ju vara där. Och hon har enligt dig då ingen chans att vinna.
Inte folkets kärlek, va?
Det är du säker på?
Ja, det är jag helt säker på.
Men vad tror du om Lauren Sanchez chanser att uppnå liksom någon form av respekt i modevärlden, den som hon så gärna vill åt?
Men grejen är att modehistorien kryllar ju av rika societetsfruar som gjort avtryck. Ja, men ta bara Truman Capote och hans The Swans, kvinnornas vars stil blivit hyllad och fortsätter att bli hyllad under åren.
Just det, de är så kallade ikoner, det förbjudna ordet här. Men.
Ja, men de kvinnorna var snarare musor för olika modeskapare. De blev uppvaktade av modevärlden som kanske inte bara ville ha deras pengar utan deras stil och finess och som i sin tur gjorde dem mer omskrivna. Men inte minst hade de mera goodwill, för även om deras män då ägde oljebolag och tv-stationer och var rika som troll, så jobbar många av de här kvinnorna aktivt med välgörenhet. De ville ge, eller i alla fall framstå, som att de gav mer än vad de tog.
Och det är väl stil och klass om något, från societetsladies?
Ja.
Tack för idag, Susanne Ljung.
Tack, Samantha Ekman.
Du har lyssnat på Stil med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.